När jag var pastor i Tensta i Spånga så hörde jag när vi satt och drack kyrkkaffe att den syrisk-katolska församlingen började sin gudstjänst i kyrksalen med den här salmen. Jag gick upp och så småningom frågade jag prästen, alltså har ni den här också? Alltså nordisk folkmelodi, texten är skriven av kyrkoherden i Sjogersta som är verkligen vissan söder om Skövde mot Falköping. Åh, sa han, den är så arabisk. Den här salmen är så arabisk och den älskar vi att sjunga. Och den här nordiska stillsamma, lite moll och så, påminner ju väldigt mycket om arabisk traditionell musik. Så den sjunger de jämt under fastan. Kanske inte syriska ortodoxa församling, men de syriska katolikerna som kan orgel. Och det var upplyftande faktiskt att inte behöva förklara vad som är svenskt och inte, utan det här Västgötland och nordisk folkmelodi är arabiskt. Predikotexten, evangeliet idag, är från Markus evangeliets femte kapitel med början på vers 24. Mycket folk följde efter Jesus och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon få hjälp. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft ifrån honom vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört i dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från det onda. Amen. Kampen mot ondskan är ju, den är väl alltid aktuell, men den känns ju väldigt aktuell. Kanske inte för oss in på bara skinnet, men vi påminns om det väldigt mycket från andra håll och vi möter folk som har flytt hit, som verkligen har varit med om ondskan. Idag är det också 30 år sedan som Olof Palme mördades. Adolf Eichmann, om vi äldre minns säkert honom eller namnet, som var, man kan säga, ansvarig för organisationen för förintelsen av judar i Centraleuropa. och som ställdes inför rätta, hittades i Argentina och ställdes inför rätta 1961 i Jerusalem. Hannah Arendt, en tysk-judisk, senare amerikansk filosof, var utsänd av tidningen New Yorker för att rapportera ifrån rättegången mot Adolf Eichmann. Han dömdes sen till döden och hängdes. Och hon har skrivit om det här, den banala ondskan, och fick väldigt mycket kritik då för det här som hon skrev. Han var inte ett monster, utan han saknade reflektion. Han tänkte inte, han reflekterade inte alls över sitt liv och sin roll. Men han var inte ett monster, skapat monster och eller så. Och hon fick kritik för det här och bland annat och annat också. Särskilt i Israel. Men hon tog upp det här i alla fall, att människan är, det är ingen människa som är ond i själen från början, skapad ond, utan det är om man inte ser andra människor, om man inte funderar över sitt liv ihop med andra, så kan man bli ond. Och det är nog sant det där, att tyvärr kan nog flera människor på vår jord dras så långt så att han eller hon upplevs som ond bara. Men jag tror det är viktigt, och läser vi hur Jesus förhåller sig till folk, så är det nog viktigt det här att vi som människor kämpar med det här och är aktiva och alltid står i relation med andra människor. Och jag tror det är en del av det som är viktigt i vår historia, vår del av den kristna kyrkans historia, att alltid vara i dialog med andra människor, att inte automatiskt tro på andra som vill något som man inte känner igen. Det är viktigt att vara aktiv mot andra. Här i Bibeln, hos Markus. Så jag måste ha, för första gången sedan 1991 har jag glömt mina glasögon hemma. Och jag ser inte alls utan, och min goda hustru åkte ner en tunnelbanestation till och köpte ett par. Som fungerar bra om man gör lite arrangemang också här. Så därför så sitter de så här nu. Här hos Markus så berättas det om Jairus dotter, som lite intressant nog, hon är Jairus dotter, men hon är också en kvinna. Hon är uppenbarligen i den åldern så att det går över att bli en kvinna. Och det känns lite lustigt hur Markus beskriver det här. Det är ungefär som vissa insändare i media om dålig sjukvård. Massa läkare, inga pengar kvar och sådär. Så det är antagligen inte något nytt där. Men Jairus, som är en viktig person, synagogsföreståndare och pappa. Och det Jesus ser här är ju främst att han är en pappa som är ängslig för sin sjuka dotter. Och positionen här, hans position, pappans, är inte det som gör att Jesus tar sig an honom, och inte heller att han utnyttjar den positionen som beskrivs här då. Utan han har behov. Han tänker på sin dotter. Och det här är, det är en ganska fin beskrivning. Det är inte positionsinflytande att han var fin synagogsföreståndare, utan att han var ängslig för sin dotters framtid och hälsa. Och det knepiga också här är att hon är uppenbarligen precis på gränsen till att vara kvinna, eller möjligen att hon har fyllt. För hon rör vid Jesus, och det är ju helt, man får, det får man ju inte göra som kvinna. Möjligen som barn, va? Som flicka, dotter. Och så gör hon det med Jesus. Trots att han vet och hon vet och pappan vet att det här får man inte göra. Din tro har hjälpt dig, säger Jesus. Din tro har hjälpt dig. Inte att hon rört honom. Det är inte någon sån här, ja, vad ska man säga, sensationshandpåläggning eller rörelse, utan ängslig pappa, sjuk dotter, Jesus är där och han ser, Jesus, att hon tror och pappan tror. Och det är så han gör, Jesus, inte några magiska riter faktiskt, utan han ser pappan, han ser dottern och han begriper vad han ska göra. Stig upp, stig upp. Och beskrivningen är inte riktigt så att hon blir botad i första hand, utan att hon lever, att hon lever, att hon är uppstånden faktiskt. Det är samma ord som så småningom vi läser påskdagen. Hon är insatt i det eviga livet faktiskt. Hon är ju botad, det kan man säga. Men han beskriver det som att hon är uppstånden. Alltså hon har liv igen. Vilket den här blodsjukdomen visade att hon egentligen inte hade, om man ser framåt. Hon var 12 år och giftasvuxen och sexuellt mogen. Och så står det också här att hon, lite längre fram, att hon fick vara med och äta. Hon åt, och barn fick absolut inte vara med vid matbord eller så då. Men hon som kvinna fick det. Men inte som sjuk kvinna, var helt omöjligt. Utan Jesus bjöd in henne till måltid, för hon var hungrig. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta, säger Jesus längre fram i samma kapitel. Hon får liv och botas från sin sjukdom. Och tron hejdas inte av döden. För att hon betraktades ju på väg till döden nästan. Men inte Jesus betraktade henne inte som det. Längre för, eller här i den här Markus runt kapitel 5 och så kan man säga, så möter Jesus personer som uppstår, det vill säga får liv igen. Och med tanke på att vi läser den här nu på väg in i påsken, så är det nästan som Jesus tar ut lite grann i förskott med det här med uppståndelsen. För det är inte tillfälliga undermanifestationer, utan han, Jesus, gör levande. Inte tecken för att folk ska bli imponerade av honom, Jesus, utan ängslig pappa, sjuk dotter är centrum. För, och visst är det väl så med vår erfarenhet också, att vi ber för människor som är sjuka och inte blir de friska. Men poängen är då, när vi ber för folk som inte blir friska, att de ingår i uppståndelsen. Livet är kvar, fast på ett annat sätt. Löftet om liv finns alltid kvar, hur det än går med sjukdom och elände. Så gör han, Jesus, på det här sättet som han gör med den här ängsliga pappan. Och jag tycker det är oerhört upplyftande det här, att det är inte pappan som är församlingsföreståndare eller kyrkoherde eller något sånt med en religiös position, utan pappan är en ängslig pappa. En som inte fixar det här med sin dotter. Men hon ingår alltid i det fortsatta livet. Gud är ingen fixare, utan vi får ha ett träget, uthålligt förtroende för Gud vår fader och för Jesus och för Guds ande som är i oss. När jag jobbade på diakonia, nu blir det sista gången jag säger det här, tror jag. Det är sista predikan idag. Flera gånger i Colombia, men en gång tog tag, ja, det gjorde alla gånger, men väldigt. Och det var det här i kampen mot ondskan just. För där i huvudstaden Bogotá var det då, en av gånger, ja, flera gånger var det oerhörda spänningar. Gerillan kommer in emellanåt och paramilitären, de här militära grupperna, de är också aktiva. Och sen en eftermiddag så var det några pastorer som ville ha, och församlingsledare i en församling liknande pingst och så. En karismatisk församling, de kom upp, ville träffa oss, och de grät hejdlöst, de här männen. Och de hade varit lite i, inte konflikt men nästan, med de församlingar och de kristna organisationer som diakonia har. De kritiserades för att det jobbades för socialt och för, ja, kanske inte politiskt, men med samhällsfrågor och rättvisefrågor och mänskliga rättigheter. Men nu kom de upp och sa: vi har ändrat oss, vi har förstått att livet är inte bara att fira gudstjänst, utan att vara ängslig, att vara, leva med, så att säga. Då berättade, och så berättade de att de hade firat gudstjänst i sin kyrka, och då kom paramilitären in och så sa de: ja, vi vet att ni har gett gerillan mat i natt, någon av er. Ja, vem har gjort det? Och ingen vågade svara. Så det var tyst. Och så bad de pastorn att komma med. så gick de ut utanför dörren och så sköt de ihjäl pastorn på en gång. Och det hördes ju in. Och de var inte alldeles förskräckta förstås. Och så kom de in igen och sa, ja, är det ingen som erkänner så blir det likadant imorgon. Och då kom de upp och frågade, hur ska vi göra? Hur ska vi leva som församling? Att jobba med mänskliga rättigheter och motarbeta ondskan som är i vårt samhälle. Och så pratade vi. Och vi tyckte att det var synd att det behövdes en sån erfarenhet. Men så var det ju där. Men det här oerhörda ondskan inför deras ögon och öron gjorde att de fick en annan bild på sin egen roll som församling. Att Gud är större och vi, församlingen, behöver arbeta med Gud och världen på många håll. Och det här med uthålligheten i församlingen tog mig när jag var ganska ung. Jag var väl i tonåren, junior och scoutledare och sånt där hemma i Abensberg. Och där var det var en vanlig gudstjänst fast det var på kvällen. Och så var det var någon som bad väldigt engagerat och glädjefullt över att en familj hade fått ett barn som aktiv i församlingen. Och så vet jag en kamrat till mig som också var där. Han och hans fru har försökt så många gånger och inget barn hade överlevt. Och de gick och grät ut. Men vår församling hanterade det där. Det är inte så att de här resultaten då, vi kan glädjas med de barn som föds och vi kan sörja med de barn och de föräldrar som inte överlever och vara omslutna av Gud. För på något sätt så har ju faktiskt Gud tar ju med det här barnet som inte överlevde i sin uppståndelse. Och det här barnet som föddes och levde och lever i sin uppståndelse också. Och vi kan leva i det här förtroendet som på något sätt beskrivs om Jesus här. Att han, om man är pappa och har en sjuk dotter, då går man till Jesus. Och antagligen är det inte för att jaga resultat så där, va? Utan att bli omsluten. Kvinnan här, Jairus dotter som har blivit kvinna. Hon har gått för långt i sin längtan över liv. Överträtt bestämmelserna att ta i någon annan när hon hade en sjukdom. Hon var nederst i samhället verkligen. Bara det här att hon visade sig för folk och var ju fel. Det som beskrivs i slutet av vår text som jag läste. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från det onda. Bota det täcker inte hela det där som jag nämnt, utan du ingår i de uppståndna så att säga. Och lite halvsnobbigt nu då, så slog jag upp på några andra språk det här gå i frid. Och jag vet inte om jag övertolkar det. Jag tycker gå i frid är lite mekaniskt på svenska. På spanska och tyska så är det att man både går i frid så här, men man, att man går in i en gemenskap som är fred och frid, inte en mekanisk väg så där bara, utan det här ingår välsignelse och det ingår avsked från det gamla. Och på något sätt är det så som Jesus möter oss. Hur man nu beskriver det. Det här synliga resultatlängtan är nog inte det som Gud vill med oss människor, utan att ingå i hans gemenskap som ju inte känner gränser och vi antagligen inte kan beskriva helt heller. Och den här församlingen i Bogotá då, som fick sin pastor nedskjuten, de fortsätter ju att leva som församling, men med en annan och grym verksamhet, erfarenhet. Och jag tror nästan man kan säga att hade det varit andra typer av gemenskaper så hade man kanske gett upp. Men som Jesus beskriver Gud och hur han bär sig åt, Jesus, i vår värld, så är det ju inte så att man ger upp, utan man ingår i hans uppståndelse redan här. Amen.